Vi ska ha en stunds bibelstudium utifrån, eller om, en av mina favoriter i min, en av mina favoritböcker i nya, eller i hela Bibeln. En av mina favoriter ur en av mina favoritböcker i Bibeln. Och om jag då ska börja med att ge er en ledtråd när det gäller favoritboken. Ja, är det någon som kan gissa vad jag har för favoritbok? Yes, det var direkt. Har du hört mig förut? Jag håller med. Ändra. Jo, det var Apostlagärningarna. Och det kanske behöver sägas också då som... och det kan jag nästan tacka Östersund för att när jag gick här på latinlinjen och sen helt klassisk gren så hade vi en väldigt bra lärare i grekiska som heter Bengt Andreasson. Och jag kan säga att jag älskar grekiska sen dess. Det är ett härligt språk. Hur många är det här som kan grekiska? Det är en. Ja. Annars tänkte jag kan ju säga nästan vad som helst här idag. Och alla håller, ingen som kan säga emot. Men i alla fall, då har jag en som kan korrigera mig. Du har glömt, ja just det. Men då så. Ja men då råder det att ta upp det. Det är ett så härligt språk. Jo, Apostlagärningarna, det heter på grekiska praxeis. Praxeis. Och ja, på engelska då acts. Men däremot så står det inte att det är apostlarnas gärningar. Utan det står bara gärningarna. Verken. Så ibland tycker jag man kunde lika väl ha sagt att det är den helige andes gärningar genom apostlarna till exempel, genom församlingen. Men jag tycker om apostlagärningarna för det är den första kyrkohistorien och jag själv är kyrkohistoriker. Och den, jag tycker om det sätt som Lukas skriver på. Lukas är ju författare. Och Lukas är den enda icke-juden som av författarna i Nya Testamentet. Så han har fokus ut mot de nya folken som tar emot evangeliet. Alla de andra som skriver är judar, men icke-Lukas. Och Lukas har ju skrivit praxeis och så har han skrivit evangeliet. Lukas evangeliet och apostlagärningarna. Då är vi överens om det. Sen är det favoriten då. Som vi ska plocka här ur 28 kapitlen. Är det någon som kan gissa vilken favorit jag har då? Kanske någon som har hört mig förut också som direkt säger det. Men... om ens ni funderar alltså. Tänk om mitt liv blev sånt. Som den mannen. För det är en man då har jag gett en liten ledtråd. Tänk gode Gud om jag får uppleva någonting av det som den mannen fick uppleva. Då ska jag gå ner på knä. Ja, men är det någon som har några förslag på vem det kan vara? Petrus är en jättebra förslag men honom är det inte. Paulus är ett jättebra förslag men honom är det inte. Stefanos är också bra, men inte. Barnabas är också. Det är närmast en av mina stora favoriter. Men han är heller inte. Och det är rätt märkligt just när man... alltså bibelkunnigt folk... på något vis inte har sett honom. Nej, Johannes är det heller inte. Men alla de här har ju... saker och ting att efterlikna. Men ja, var det någon som sa det med? En gång till? Det låter inte rätt, nej. Nej. Ja. Ja. Men när jag nu ska gå igenom i det här bibelstudiet, den här mannen. Ja, du vinkade. Yes. Du kan ge en applåd. Det är Filippos. Filippos, Filippos, Filippos. Och när jag har gått igenom Filippos så tror jag nog att ni håller med. Tänk om jag fick ett liv som Filippos. Okej, då börjar vi. Och första gången som han nämns är i kapitel 6. Och det är det kapitel där det, som handlar om de 7 första diakonerna. Det är alltså så mycket praktiskt arbete i den första församlingen så att apostlarna hinner inte med. Och så utser man 7 diakoner. Om man har en lite mer högkyrklig tolkning av det här stället så menar man det här är stället där diakonämbetet skapas. Har man en mer lågkyrklig eller allmänt läsning av det så är det egentligen bara att avlasta apostlarna från ordets och bönens tjänst för att ha hand om vad som det står om här, den dagliga utspisningen, står i vers 1. Vi kan läsa det här stället nu då. Vid denna tid då lärjungarnas antal ständigt växte, det är ett härligt sammanhang tycker jag, ständigt växte. När en församling ständigt växer, är det bara glädje? Nej, det är inte bara glädje, va? Och det kan jag nog skriva under på också från Klara som började med 3 personer på första gudstjänst och idag är, ja, kanske lägga på någon nolla eller några nollor på den. Så är det ju, det är människor som kommer med sina behov, sina sår, sina, vad ska man säga, sina dolda motiv och allt möjligt. Så det är mycket som, när en församling växer så blir det också mera bekymmer, mera arbete. Jag hörde en gång Sverre Larsson utifrån det här stället, ni vet han som är vd på dagen. Han sa, det finns 2 sorters problem, sa han. Det är expansionens problem och stagnationens problem. Och expansionen är ju då förstås sådana här saker. Plus att man måste skaffa nya lokaler, mer lokaler och anställa, ja, överhuvudtaget det som hör till expansion. Och stagnationen, det är att lägga ner bönhus och så vidare, så vidare, så vidare. Hur många av er föredrar stagnationens problem? Hur många av er föredrar expansionens problem? Ja. Så, men när man ber om växt så får man räkna med att det kan bli lite sånt här också. Vid denna tid då lärjungarnas antal ständigt växte började de grekisktalande judarna klaga över att de infödda judarna åsidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen. Grekiska grundtexten säger bara vid tjänsten, diakonian står det. Men vi förstår av sammanhanget sen att det är frågan just om daglig utspisning. De 12, ja, jag har sagt det förut också, men är det någon av er som har hört en predikan eller om hur apostlarna är ute och lagar soppa och bröd och delar ut? Men är det någon av er? Men det gjorde faktiskt alltså de första apostlarna. De var ute i sånt praktiskt arbete. De 12 kallade samman alla lärjungarna och sa, det är inte riktigt att vi ska försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej, bröder, välj ut 7 män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna oss åt helt åt bön och åt ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget och de valde Stefanos, en man fylld av tro och helig ande. Och så kommer han, favoriten, Filippos, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaos, en proselyt från Antiochia, och förde dem fram till apostlarna som bad en bön och la sina händer på dem. Har man en mer högkyrklig tolkning så ser man här en mer ordination, en vigning för diakonämbetet. De här 7, de har alla grekiska namn. Det ser man på slutändelsen, oss och så vidare. Och så de tillhör den här grekisktalande gruppen, de här diasporajudarna som finns med i församlingen i Jerusalem. Vi vet en del, Stefanos är martyren, den första martyren. Filippos ska vi alltså hålla på med under det här studiet. Prokoros var enligt traditionen, legenden, en av dem som arbetade i Johannes närhet borta i Efesos så småningom. Om Nikanor, Timon och Parmenas vet man ingenting. Och de kanske säkert också har gjort goda, ett gott hantverk. Men ibland tänker jag, gode Gud, låt mig inte bli som Nikanor, Timon och Parmenas. Så att man så småningom säger att om honom visste man ingenting. Men det är inget avtryck, så att säga. Och Nikolaos, en proselyt från Antiochia. Det står ju uppenbarelseboken sen om Nikolaiternas gärningar. Och en del tidig kyrklig legendbildning menar att de går tillbaka till den här Nikolaos. Men om det är så, då måste han ju ha varit, så att säga, världens, ska man säga, vinglepetter. Att först har han varit ingenting. Sen har han blivit proselyt, alltså jude. Sen har han blivit kristen och sen ska han lämna det. Så då, det är ju heller inget efterföljansvärt i så fall. Men vi vet inte om det gällde, om det var den här Nikolaos. Sen står det, Lukas, till fortsättningen om i vers 7, att Guds ord vann spridning och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Och så tycker jag Lukas har så väldigt, han har en del roliga kommentarer, Lukas. Då står han också, står det också, även en stor mängd präster började omfatta tron. Han har ett annat sånt här, nu är vi sidan om här. Ett annat sånt här väldigt roligt bibelcitat har han i det här upploppet i Efesos i kapitel 19. Som vi kommer till lite sen också. Och där står det i vers 32. Det är bara en rolig kommentar av Lukas bara. 19:32. Ibland tycker jag sådana där möten har man varit med om och man känner igen sig. Där ropade alla i munnen på varandra. Mötet var förvirrat. Och de flesta visste inte varför de hade kommit dit. Ja, det är en rolig kommentar. Ja, tillbaka till apostlarna 6 då, och Filippos. Då står det ju om Stefanos. Först att han var en man fylld av tro och helig ande. Och står lite längre upp att låta sig utse 7 män, 7 det heliga talet. Det är ungefär som vi talade om att det var 77 höstmötet. 7 är det heliga judiska talet, fulla judiska talet. Välj ut 7 män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet. Jag tycker det är en rätt, jag tycker det är en rätt festlig annons. Annonsering. Tänk om vi skulle börja så i våra kyrkor när vi söker tjänster. Jag går ju snart i pension om något år eller några år. Och min diakonissa går i pension. Tänk om vi ska söka en ny diakonissa i Sankta Klara. Så sätter vi in en annons i kyrkans tidning. Att Sankta Klara söker en ny diakonissa som ska vara fylld av ande och vishet. Punkt. Ingenting om socionomutbildning och diakonutbildning och sånt där. Utan bara fylld av ande och vishet räcker. Ja. Det tycks vara det som var den rekryteringsmallen här i alla fall. Och då är jag inne på första spåret. Och det här är faktiskt något viktigt. Filippos var en lärjunge. Det är det första, att han liksom har en relation till Jesus. Han har tagit emot Jesus. Han har gett Jesus tagit honom i höger hand. Men sen står det om honom alltså att han är fylld av ande. Och fylld av vishet. Apostlagärningar kunde kallas den heliga andes gärningar genom apostlarna. Eller den heliga andes gärningar. Och när du läser apostlagärningar så kanske en helig ande finns på 30-tal ställen. Jesus har sagt att det är bra för er att jag går bort. För om inte jag gick bort så skulle den heliga ande inte komma. Och så utgjuter han då. På den första pingstdagen, den helige ande. När vi är i Jerusalem så är vi alltid i övre salen. Är det några av er som har varit i övre salen? Och det kan man tycka är en vanlig byggnad, men det gör nästan alltid stor, starkt intryck, eller hur, ni som har varit där? Jättestarkt intryck. Och för där föll landen över dem, och de började tala i tungor, och så ut genom porten och ut i världen och förkunna budskapet. Alltså rustningen, utrustningen, rustningen där. Och så kan man läsa i hela Apostlagärningarna om hur den helige ande slår ner, ibland slår igenom. Han är ju en gentleman, så det fin, man ska inte betona för mycket med slå. Men alltså bryter igenom, når människor, talar till människor. Och jag tänker i kapitel 10, 44, så står det om Petrus när han är i Cornelius hus. 10, 44, att medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde hans ord. Ni hörde kanske att jag sa följ den helige ande. Det står ju egentligen då den heliga anden. Och jag hör ibland, nu är det vid sidan om här, lite spår vid sidan om. Men jag hör ibland kristna, även då till de som har läst teologi och så vidare, som säger att nu sticker ut hakan lite här. Att den helige ande, det är femininum, säger. Jaha. Vad är sanning? Och på hebreiska så är det femininum, det är sanning, ruach. På grekiska är det neutrum, pneuma. Och när Jesus talar om att han ska sända hjälparen, sanningens ande som ska visa om sanningen och så vidare, då är det maskulin. Jesus säger han om den helige ande. Så jag säger han. Därför att han säger han. Det omvända judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva hade blivit utgjuten också över hedningarna. De hörde hur dessa talade med tungor och prisade Gud. Alltså ett nytt nedslag av den helige ande. Och i Apostlagärningarna 19 så kommer Paulus till Efesos och till de här Johanneslärjungarna. Och de lät döpa sig i Herren Jesu namn. Och vers 6, och när Paulus la sina händer på dem kom den helige ande över dem. Och de talade med tungor och profeterade. Tillsammans var de väl 12 män. Alltså, de första lärjungarna, de hade blivit utlovade den helige ande, de väntade på den helige ande och de tog emot den helige ande. Och kanske var Filippos bland de här som var med på den första pingstdagen. Kanske var Filippos med redan där, alltså i övre salen. Och i alla fall så är det helt tydligt att om honom kan också sägas att han var fylld av ande. Filippos var fylld av ande. Och jag tror det gäller alla de här 7. Och jag tror det ligger en väldigt viktig lärdom där faktiskt. Att när alla 7 har den helige ande. Alla 7 är fyllda av den helige ande. Den helige ande talar till alla 7 på samma vis. Och ni får ursäkta lite om jag nämner Sankta Clara som om det vore en idealbild. Det är det verkligen inte. Det är mycket jobb och så vidare, så vidare, så vidare. Jag kan säga som en messias troende jude som jag träffade förra veckan då i Jerusalem. Som säger att it's not always easy but blessed. Det är inte alltid lätt, men det är välsignat. Men det jag ändå tycker vi har sett i vårt arbetslag. Vi är nästan också 7 kommer jag att tänka på. Så är det att vi är alla fyllda av den helige ande. Jag tror faktiskt alla talar i tungor i arbetslaget. Och jag tror det har haft en jättestor betydelse för enheten i ett arbetslag. Att det har varit så viktigt att ha en relation till den helige ande. Den helige ande talar samma sak till oss människor. Och det är väldigt lätt att få ta emot den helige ande, tycker jag. Så att den helige ande talar, den helige ande manar, den helige ande varnar, den helige ande leder. Det är en fantastisk gåva och tillgång att ha i en församling. När jag kommer ut till Storsjö kapell 1968 som ny präst, Glöm förresten inte att ta emot de här gåvorna. Vi har med oss gåvor, vi har böcker och cd-skivor som ni får bara gratis. Så ta emot våra gåvor, finns det nere. Det sa inte det så tydligt. Men när jag kommer ut till Storsjökapellet 1968 så kommer jag väl ungefär som jag tror väldigt många unga präster gör. De kommer, och jag var 23 år, jag var Sveriges näst yngste präst, ung och vacker. Och tror väl då ungefär att nu kommer jag, ung och vacker, sparka fotboll, spela gitarr. Det blir nog väckelse. Och jag säger inte tack och lov, men jag säger tacka och lova. Jag säger inte dig och mig, säger dig och mig. Så nu blir det nog väckelse. Och ja, jag tror att de tyckte om mig. Det tror jag nog de gjorde i Storsjö. Blev ju ibland hembjuden till damer i 50-årsåldern som berättade vilka fantastiska döttrar de hade. Sådär. De hade döttrar som satt hemma på lördagarna de, och virkade medan andra var ute på dans. Ja, roligt att höra, tänkte jag. Ja. Men när jag hade varit där så tänkte jag att jag tyckte jag såg så lite resultat. Och då, till historien hör att min goda mor, som jag har så mycket gott att säga om, hon hade barnat mig för pingstvänner. Att de var inte, ja då, Frälsningsarmén var bra och EFS var bra. Engbergs väg var bra och Frälsningsarmén i Hovedberg var bra, men inte pingstvännerna, nej. Och det är klart man blir påverkad. Och men det här då, att jag kände... Ja, jag kände ju att jag behövde mer utrustning liksom i min tjänst. Och då började de här jämtländska pingstvännerna skicka ut en bok som heter Klockan 9 på morgonen. Hur många av er har läst den? Av en präst i USA som heter Dennis Bennett. Som jag tycker jag kände igen mig så i honom. Jag hade ju förtroende för honom då, för han var anglikan. Han var episkopal, säger man i USA. Och han hade provat allt. Ja, tyckte jag stämde här också. Han hade gått trött. Och så hade han mött några ungdomar i församlingen som tycktes ha någonting som han själv inte hade. Och jag hade också mött några sådana, eller läst några sådana. Och så en dag så de berättade om att han hade blivit fylld av den helige ande. Baptized with the Holy Spirit, sa de. Döpte den helige ande. Och så... Genom att han är som Krist och tomhet så ber han dem, säger han så småningom till dem att okej, ni får be för mig också, men jag vill inte ha tungotalet. Och då säger de här ungdomarna ungefär enligt boken, ja, det bestämmer ju inte vi. Så. Men i regel ingår det i paketet. Så. Och så ber de för den här stackars prästen, tomme prästen, och han får det som är i paketet, och så är det den karismatiska väckelsen. Alltså vår tids största väckelse är det. Detta är den karismatiska väckelsen. Vi verkligen hoppas att det inte är en väckelse som tappar bort nådegåvorna bara. Den måste fram igen. Filippos var en man som var... för att göra ett lång historia kort. Och så blir också jag föremål för förbön av några EFS-ungdomar eller svensk kyrkundomar i Uppsala. Fick också det som ingick i paketet. Det har betytt jättemycket. Vi har liv i anden kurser i Klara. Tillsammans med katolikerna. För att de ska bli fyllda med den heliga anden. Ska tala i tungor. Ska gå in i nådegåvornas rika värld. Det står nog naturligtvis på sund mark, tycker jag, i detta. För vi har den här hårda diakonin och handfasta diakonin omkring oss. Men vi behöver kraft. Hur många behöver kraft här? Är det bara jag? Nej, bra. Det är några till.
Ja.
Det behövde Filippos. Så Filippos, han var en man fylld av ande och vishet. Och han fick den. Han tog emot den. Och han blev brukad. Så det första jag säger som är... När jag säger låt gode Gud om får bli som Filippos, så tycker jag att jag har fått bönesvar. Att jag har fått uppleva samma sak som han har fått uppleva. Och jag är oerhört tacksam för det. Det är det näst viktigaste i mitt kristna liv. Det är det näst viktigaste i mitt kristna liv. Det viktigaste är när jag tar emot Jesus. Handen i hans hand. Men det här är det näst viktigaste. Utrustningen. Att inte behöva gå så mycket i egen kraft. Det kan man göra ändå. Frestas att göra ändå. Men om inte vi hade haft en helig ande i Sankta Klara till exempel, så hade vi varit Oj. Lågt ner. Det var en engelsk kyrkoherde en gång som sa så här, att han heter David Watson, att om Gud skulle ha tagit, om Herren hade tagit bort den heliga ande ur kyrkan, så hade 95% av all verksamhet avstannat. Men, sa David Watson, om Herren tog bort den heliga ande idag, så kanske 95% av all verksamhet skulle fortsätta som om ingenting hade hänt. Och det är ju alarmerande och tankeväckande. Det är lätt att den heliga ande vill oss, den heliga ande behöver vi. Heliga ande behöver jag desperat varje dag. Ska vi sjunga det förresten? Jag behöver dig helige ande för att möta en ny morgondag. Jag behöver dig helige ande, i mig själv är jag oändligt svag. En del tror och missförstår att tror att den heliga ande är någonting som man behöver för egen, liksom för egen uppbyggelse, någon egen känslostorm. Ordet extas kan komma med, va? Men det är det inte i skriften. Utan den heliga ande ges i skriften för tjänst. Och apostlagärningarna 1 och 8 är någon slags disposition för en beskrivning av vad hela boken handlar om. Apostlagärningarna 1 och 8. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judeen och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Det är utåt, inte inåt. 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 Och det märker man då här, på de här som är fyllda av ande och vishet. De är ute med daglig utspisning. De tjänstgör vid borden, står det i kapitel 6 där. Den heliga ande drar utåt, ut mot gatan. Är någon som har sagt, Gud älskar tre gator. Vintergatan, Golgatan och gatan. Och någon har sagt att teologi stavas på två sätt. Eller uttalas på två sätt. Teologi och teologi. Det är utåt. Teologi och teologi. Mm. Här är bönen, gode Gud, låt oss bli som Filippos. En man som var ute i tjänst på Jerusalems gator eller i Jerusalems församling. Det kan man diskutera vad det gäller. Om det är mera ute bland vanligt folk eller allt folket. Eller om det gäller bara församlingen. Men det är i alla fall en jätteuppgift. För hur många var det som blev kristna på pingstdagen? 3000, det är en ganska stor grupp som förmodligen som man här håller på och betjänar. Och som sagt, ingen predikan har jag sett om, eller hört om det här, och ingen målning har jag sett om det här. Hur församlingen är ute och betjänar. Bönen alltså, gode Gud, låt det få bli andra människor till tjänst. Precis som Filippos fick vara det. Och Filippos fick se resultat av sin tjänst. Att Guds ord var en spridning. Och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Och till och med en stor mängd präster kom till tro genom diakonin. Jag ska visa er ett. Jag har börjat att samla på ett museum i Sankta Clara av utifrån de år som jag har varit där. Jag vet inte om jag visade det när jag var här i juni. Jag tror inte det. Och det här är bara början. Ni vet att när människor tog emot Jesus i urkyrkan, eller i Nya Testamentets värld, så lämnade de saker. Vad lämnade Petrus och Andreas? Näten och båten. Vad lämnade den samariska kvinnan? Krukan. Vad lämnade den lame mannen, billigt talat? Sin säng. Vad lämnade en spetälsk? Och de hade kring halsen en slags pingla som skulle tala om för andra att nu akta er för här kommer en spetälsk, en leprasjuk. Så att människor lämnade saker och ting när de mötte Jesus. Och jag har tänkt att jag ska försöka skapa ett sånt museum av saker och ting som människor har lämnat under de år som jag har fått se. Jag har stått i ett hörn bara och tittat. Det är inte jag som har gjort det, utan det är Herren som har gjort det, men jag har fått stått och se på. Och här är lite saker, jag ska inte visa allt, det blir för mycket tror jag. Men här är en muslimsk bönmatta. Vi har, törs jag säga så, massor. Where do we have Jill? Where is Jill? Is he here? Yeah, yeah. Can you come forward? Come forward, please. Han får vara mitt vittne nu att inte jag står och ljuger. Vi har många, hans svenska är inte jättebra så han har inte förstått vad jag har sagt här. Men vi har många muslimer som har kommit till tro. We have many Muslims who have turned to Christ. Jag tror vi har döpt ungefär 20 stycken i vår församling i år, hittills. Så det rör sig där i den världen. Här är en som var engagerad i satanism. Jag vet inte vad det är, men det är New Age. Satya Sai-organisationen i Sverige. De fem metoderna för världens tillämpning. Vakttornet, Jehovas vittne. Shaman. Han var i Peru och i Himalaya och sökte livets mening. Så hittade han det i Klara kyrka. Men alltså vår huvudkallelse har ju legat då mot missbrukarna. Här kanske inte missbrukare direkt. Tunga psykofarmaka. Det här är en näsring. Det kan man tycka också inte är kanske så hemskt farligt. Men här skriver hon: hej Karl-Erik, här är det till ditt museum. Min näsring som har varit en del av mig själv. En stor del av mitt liv sedan jag var 13 år gammal. Då jag tog min jungfrusil och tog min första torsk. När vi klippte av den så är här får du nu en del av mitt gamla liv, Karl-Erik. Hon har alltså blivit en kristen nu och befriad. Jag frågade Denise en gång. Hon har varit missbrukare i 30 år. Vad får jag av dig? Jag vill ha någonting till museet. Och så kom hon och gav mig det här. Man får inte bära knark på det här viset. Det här är väl vanligt potatismjöl eller något sånt där. Men hon gav mig det här, så det här såg det ut. en heroinsked. En haschkniv finns i den här boken som ni får. Från mörker till ljus, den flickan berättar. Finsk flicka. Som, så vi, det här haschet, haschet är jättefarligt. Vad än ni läser i tidningarna, haschet är jättefarligt, haschet är jättefarligt. Och det drev henne till en tomma portgångar. Och kalla portgångar. Och så kom hon till Klara. Och så kom hon till Jesus. Och så, här Karl-Erik får du haschkniven.
Ja.
Sprutan. De rensar haschpipan. Mm. Och det här är en hälsingepojke. Hälsingepojke som kom ner till plattan. Han gick på 7 droger. Det är inget heligt tal för honom. Men det var, han gick på 7 droger. Snurrig. Han heter Thomas. Och för att skilja honom från andra Thomasar så kallade vi honom för Snurr-Thomas. Vilken Thomas menar du? Nej, Snurr-Thomas. Ja, okej. Okay. Men han kommer till Klara också en dag. Och min kollega Nils märker ju när han kommer in att här är inte läge för något Wittgenstein-tal eller något sånt där djupt invecklat. Utan här är den enkla varianten som gäller, enkla undervisningen. Så han ställer sig med Thomas här någonstans. Nu är eran kyrka lite annorlunda än vår, så jag kan få peka dit då, säger vi. Och då pekar han och säger ungefär så här till Thomas: det där är bakåt. Och det där är framåt. Jag föreslår att du går framåt. Det var ungefär så mycket. Och så då går de fram, de här två då, Nils och han, och faller på knä. Snurr Thomas och Nils. Och så Nils stavar före överlåtelsebönen: Herre, jag har gått min egen väg. Herre, jag har gått min egen väg. Förlåt mig mina synder. Förlåt mig mina synder. Nu tar jag emot dig som Herre i mitt liv. Nu tar jag emot dig som Herre i mitt liv. Tack att jag nu är ett Guds barn. Tack att jag nu är ett Guds barn. Amen. Amen. Och sen undrar man hur det där tog då. När de gick därifrån. Och Thomas kanske inte visste riktigt var han var. Men det tog. Och jag frågade Thomas, vad ska jag få av dig då? Jag kan få den där lådan så, där jag hade allt mitt knark. Så då fick jag det. Jag vet inte vad Filippos fick i sitt eventuella museum när han var delad ut saker och ting. Jag vet inte det. Men jag vet att han var rustad av den helige ande. Och han var i tjänst utåt. Handfast tjänst. Och att han säkert blev oerhört välsignad utav detta. Så gode Gud, låt mig få bli också en människa som får vara till hjälp för människor i tjänst. Likt Filippos. Sargade människor idag.